Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej Henrik, välkommen tillbaka. Gick det bra? Vart har du varit?
Nej, batterierna i H5-man dog och powerbanken.
Där fick jag för att jag nämnde det där med att vad gör vi den gången när tekniken strular vi inte kan leverera? Vi får väl se hur det här blir.
Ska jag dra outrot så kan du låta det vara.
One, two, three, send it!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund
och Robban Strandberg.
Tjena grabbar, allting bra?
Ja, det tycker jag.
Vad klämkäck jag lät där. Alltså jag chockar er.
På det stora hela är det väl ingenting att klaga på.
Nej. Man är ju alltid lite trött och sleten när man kommer hem efter en helg på gatubil, det får man väl erkänna.
Ja, precis. Dagens avsnitt kommer ju handla väldigt mycket om gatubil eftersom det var ju där vi hade all vår
helg.
All vår helg.
Ja.
All energi, all fokus var ju på gatubil. Men det är inte bara det vi ska prata om. Men alltså, dagens avsnitt blir ju snillen spekulerar. Gamla griniga gubbar sitter och gaggar. Eller ja. Vad ska vi kalla oss? Eller vad ska vi kalla avsnittet?
Grumpy old men.
Grumpy old men's. Nej.
Ja. Vi får klura ut något litet nifty där på slutet.
Ja, vi gör det så. Men ni har repa er från helgen?
Ja, det är måndag nu när vi spelar in det här. Det är väl lite sletet fortfarande. Och det var ju nattsömnen på gatubil kan ju vara som den är, men den här gången var det faktiskt värre än någonsin förut, för att natten mellan fredag och lördag så var det ju ett regnväder som hette duga alltså, och i plåttaket på bilen jag sov i var ju, ja alltså det var bombardemang kan man säga, så det störde ju den nattsömnen lite grann. Och sen natt två då, natten mellan lördag och söndag. Då var det ju, dels var det ju någon som verkade ha problem med ALS:en på sin bil.
Det är ju perfekt tillfälle att tweaka den. Liksom.
Ja, det verkade som den behövde provköras vid 12-tiden och vid 2-tiden. Och sista gången var det vid 4-tiden när den där provkördes. Och varje gång det small i den där ALS:en, då kände jag alltså att det gungade i min bil. Därför att den stod så nära den här bilen som hade sina problem.
Så, jag vaknade utav att mina tänder skallrade.
Ja, det var helt sjukligt var det. Och sen var det musik. Det var musik, mycket norsk hiphop. Så mycket norsk hiphop har jag nog aldrig lyssnat på, tror jag. Sista gången jag kollade på klockan var 4:41. Och då höll man igång fortfarande. Ja,
ja det var någon som verkligen försökte mörda sin motor. Alltså det lät ju som det.
Ja, det var väl det. Och enligt vad jag har hört så lyckades väl vederbörande
jag tänkte säga,
mördaren också på söndagen.
Ganska bra va?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja. Nej, men det var, alltså, jag sov ju i campingstugorna bredvid där. Och så fredagen var mysig för då hörde man inte. Det var inte extremt ljud, utan då blev det här mysfaktorn med regnet som liksom slog mot taket. Och lördagen när man la sig ner och så började tokvarva. Alltså väggarna skallrade i den där campingstugan.
Ja, det var helt sjukt. Va?
Ja.
Wow.
Ja, det var mycket intryck. Mm. Såklart. Resan hem. Den var lite så här, händelserik för två av oss.
Ja, det kan man väl säga.
Vad hände egentligen? Det skulle jag vilja veta.
Med min bil?
Ja.
Ja, det var någonting med, ja, det var någonting med kylarvattnet och jag har fortfarande felsöker. Jag vet inte riktigt varför, men det fanns ett brådskande behov av att hälla i några liter kylarvätska i alla fall. Och det har inte läckt, den trycker inte ur sig och sådär, så jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag fyllde på vatten och sen dess har den hållit tätt, så att vi får väl se. Det var väl lite mer dramatiskt för Stefan som åkte hem på lördag natt där, som med Opel Rift Zone. Skåpbilen gick ju sönder efter bara någon kilometer, så han fick ju åka bergar och lämna den på verkstad och så vidare. Så det var väl,
5 kilometer.
Det var väl lite mer. Ja, det var väl lite mer dramatiskt. Jag hann ju bara ut på motorvägen också, så började jag skräck. Men,
ja, men det var ungefär som att Mantorp bara, nej, ni ska inte åka hem.
Det började ju redan på vägen ner. Därför att ni som känner mig vet ju att jag är ju en ganska laglydig person och kör faktiskt väldigt sällan för fort nu för tiden, men utanför Hudiksvall
nu för tiden
där kommer jag rullandes där, det går från 90 till 80, så kommer jag rullande där och där är en fartkamera och då blixtrar ju den och då hade jag nog kanske 88 eller någonting i alla fall sådär, så det är väl bara att vänta på ett brev då.
Och
så sen, lite surt. Sen kom jag till Stockholm och då så fastnade jag i trafiken där och satt ju där i säkert 1,5 timme. Och ja, det var spännande. Eller det var det väl egentligen inte, men det var jävligt tråkigt.
Så du menar på fullt allvar alltså, Christer, att du kommer alltså bidra till polisens fikakassa nu?
Ja, det tror jag. Det är väl inte helt säkert, men det tror jag nog.
Det är lite
bitter. Nej, men ja, aktiveras det inte de snäppet över? Ja, det är i och för sig. Det var 80 där, sa du.
Ja, och jag har släppt av från 90. Det går lite mäl ut där, så då hinner jag inte få ner. Man måste nästan bromsa om man ska få ner farten. Där.
Ja. Men vi hade ju en strulig hemfärd, allihopa. Ja. Nej, inte allihopa. Jag hade väldigt lugnt.
Jag tycker jag hade en ofantligt odramatisk hemfärd. Jag satt ett tag där och funderade på om man skulle börja googla efter extremt stora plasma-tv-apparater som tålde väder och vind och köpa en på on the fly och skruva dit på bakarslet på Christers transportbil, så jag hade någonting att göra på väg.
Robban stannade ju och gjorde sällskap med mig då, eftersom min bil krånglade, så är det skönt att ha lite sällskap ifall det skulle bli någonting.
Det är inte bara US Marines, det är även Driftstone, bara leave no man behind, bara. Det är liksom så det gäller. Man kan inte lämna någon, speciellt du och jag då, som bor i bokstavligt talat nästan samma stad. Jag kan inte liksom bara swisha hem och hoppas på att Christer löser säkert det där. Jag menar, du räddade mig när vi var nere i Ljusdal. Ja. Och därifrån kan man tekniskt sett gå hem. Men man går fan inte från Mantorp.
Nej, det blir ju lite svettigt.
Jag låg bakom Christers bil och hela vägen hem då, bortsett från och någon enstaka fall, det var någon stjärna som lyckas squeeza sig in mellan. Bland annat därefter Hudiksvall var någon glad gynnare i någon nyare folkvagntransporter som tyckte att här ska jag minsann börja på en omkörning precis strax efter den här, nu om 400 meter går den här tvåfils omkörningszonen om i enfilsväg. Och då var han jämsides med mig när det var en fil kvar. Så jag fick pallnita gå ut på vägrenarna och nästan höll på att sopa i min backspegel i armcore-räcket där, och han måste ha touchat varje räcket. Det finns bara inte plats för två bilar på det lilla smala området. Men han tyckte att det var en briljant ställe att göra en halvdan omkörning på.
Jag tror att Klotpelle och hans vänner har liksom brett ut sig rätt så rejält.
Ja.
De finns överallt.
Jag måste ju säga att det var ju bra för ekonomin om man säger att ligga bakom Christer. För jag hade, men i vanliga fall så har man en snittförbrukning på när man vill hem då, så det är ju uppför i Norrland, så det drar ju mer bränsle när man åker hem. Som det är uppförsback hela vägen. Så brukar de ligga på 1, någonting. Men nu när jag svängde in på parkeringen hemma så hade den dragit 0,5 någonting. Nej, jag ska nog fortsätta ta rygg på Christer när jag ska åka någon längre sträcka.
Såg du någonting eller var det bara svart dimma?
Ja, det var ett tillfälle där han gjorde en omkörning väldigt lega bakom då någon, jag tror det var någon lastbil eller någonting sån här, en ganska lång tid, och sen var det sån här tvåfilig sträng där, och då sopa Christer i pellen i botten där, och då fick jag släppa helt enkelt, för jag såg inte vart hans bil tog väg. Det var nog för att den har småsotat lite grann, men det såg nästan ut som sån här en driftdiesel, punkt. Det var liksom bara ett koljävla svart moln bakom. Sen om det kanske var du och lastbilen som bidrog till det där tillsammans, men jag såg inte vart varken Christer eller vajerräcket var, så tänkte jag, men jag väntar lite här.
Och till alla miljömänniskor så vill jag berätta att bilen är nybesiktad. Den fick ombesiktning, men den är åtgärdad och är nu i godkänt skick.
Ja.
Så behöver vi inte få någon fråga.
Nej, men det är små svarta söta ekorrar som skuttar ut där, och det är de jag inte vill köra på.
Mm, ja, precis.
Men förutom att vi hade lite strul på hemvägen då en del av oss, så tyckte jag att vi hade en riktigt, riktigt grym helg. Riktigt roligt var det.
Det kan jag hålla med om. Alltså helgen var, nu var jag i och för sig bara med typ fredag kväll och lördag och halva söndagen, men alltså trevligt, jo, alltid trevligt.
Du missade ju egentligen inte så mycket, men vi, jag var lite tveksam att åka på den här gatubil, för att jag har ju varit på gatubil på hösten förut när det har varit tråkigt väder och man har, ja, det har varit lite allmänt trist sådär, och jag tyckte att när vi var nere i augusti så hade vi så fantastiskt trevligt och vädret var så bra och allting, så att jag tänkte det skulle vara skönt att gå till vinter i vila med liksom den goda känslan i kroppen. Så jag var lite tveksam. Men hur det var, så skulle vi sända livestream och vi diskuterade bemanning och sånt där. Så ja, men jo, jag åker ner jag också. Och vi tittade på väderprognoser ganska många gånger. Och det varierade ju lite grann från halvruttet till överjävligt i väderprognoserna.
Ja, i början på veckan då såg det inte roligt ut alltså.
Ja, nej, det såg inte roligt ut alls. Men det slutade ju med att vi klarade ju, så att det var uppehåll på fredagen hela dagen. Sen kom det ett fruktansvärt regn och väder, som jag sa nyss, på natten mellan fredag och lördag. Och så sen var det ju uppehåll hela lördagen och även då på söndag förmiddagen. När vi var där.
Det kom ju någon liten sån här, vad ska man säga, det var väldigt hög luftfuktighet. Det var väl inte regn där alldeles innan, vad ska man säga, mitt på eftermiddagen där på lördagen. Men det var ju några, ja, sekunder, just det, så var det lite. Det var bara väldigt hög luftfuktighet. Det var inte regn.
Det hängde i luften typ.
När råkar man ha handflatan ute så kände man någonting. Men mer var det inte. Men det var ju väldigt varierande temperaturer. För på lördag morgon var det ju kallt som attan. Sen lite senare på morgonkvisten där var det varmt, så man ville gå och ta på sig ett par kortbrallor. Och sen på kvällen höll man ju på att frysa. Mm. Ja, det var inte sådär humor. Sen har man ju gått några mil i helgen, märkte jag. Jag har någon liten töntig app som alla telefoner är utrustade med. Och så när vi höll på att rigga inför den här livesändningsgrejen så gick jag, kommer inte ihåg hur många våningar jag gick, men jag hade gått över 70 000 steg i helgen. Så det är inte så underligt att man har lite, man är lite i vaderna idag, och jag tyckte, vad fan, har jag druckit dåligt? Är det något krampakt? Men det förklarar ett annat.
Ja, du tänker inte på att hur många gånger gick framförallt du i trappan upp till kameran?
Det var helt sinnessjukt. Jag tror det var någonstans runt 70-någonting våningar hade jag gått, tror jag, under den dagen.
Ja, det var ju 38 våningar när du tittade, och då var vi ju inte...
Ja, då var vi inte ens nästan klar. Ja, nej. Det blir ju sådär. Men det funkade ju med tanke på att vi har aldrig sänt med den här utrustningen tidigare. Det var lite teknikstrul, blir det alltid när man blandar in ny utrustning, och sen hade vi lite ny bemanning. De gjorde ett enastående jobb, tycker jag. Det var...
Vad ska vi säga? Ska vi börja med att säga, vad tycker vi, vad är känslan om våran egen livestream? Vi navelskådar oss lite grann och sätter någon slags betyg på oss själva. Vad tycker vi om livestream?
På en skala från 1 till 10 tycker jag vi låg på 7,2 någonstans. Jag är superkritisk, men det är jag har suttit och tittat på den nu, för jag har inte haft tid att kika på den tidigare, så jag har suttit nu innan vi började med det här och kikat, och det var fan riktigt bra, med tanke på att det var becksvart. Ingen kamera i hela världen har lett under de där förhållandena. Drönarpiloterna hade fått skruva upp max i sina kameror för att överhuvudtaget kunna se någonting. Det måste vara fruktansvärt svårt att flyga under de där förhållandena. Vi var inte riktigt vana med all utrustning vi jobbade med, så det var mycket sådana här små barnsjukdomar. och med liksom vetskapen om allt strul som har varit och att ingen egentligen var hemma på dem, var det så hård eller mjukvaran i stort sett som vi uteslutande nästan använder den här helgen, så är det ett helt enastående resultat tycker jag. Bortsett från det där och vara kommunfullmäktige grejen där efter det skedde en incident under livesändningen som, ja, inte i själva livesändningsincident utan på banan skedde den, och vi har väl som policy att inte gora i olyckor, så vi visade inte så mycket av det som hände där, och då, när det inte händer någonting så här måste det vara fruktansvärt för Christer här som är kommentator i livesändningen och stå och kommentera om att just nu händer ingenting. Så
det är verkligen att plocka en kanin ur hatten liksom.
Ja, men alltså, vad ska man prata om när man inte får någon information om någonting? Man vet inte hur lång tid det här kommer att ta. Det händer absolut ingenting på området som man kan typ prata om man ser en skärm, utan man ser bara en skog och så bara, ja hopp, det här var ju...
Det hände massor med saker kan jag berätta, men det var ingenting jag kunde prata
om. Jag förstår ju det, men man såg att det måste ha varit, kan jag säga det, att kameran som Henrik jobbar med stod ju uppe i tornet på den här läktaren. Och i tornet står även bedömare och lite tävlingsledning. Och efter den här incidenten som jag uppfattar utan att ha sett det. Men tanke på hela havet gungar effekten på kameran som Henrik stod där med. Så måste det ha kommit upp och ner massa folk.
Nej, det var trafik med folk i alla fall. Och,
ja, just när de kommer till sista trappstegen innan de kommer upp på plattformen. Ja,
för där stod ju kamerastativet så att säga. Så det var ju lite... Det är lite synd att man inte har möjligheten att ställa kamerorna på ett soloställe där det inte är någon personal så att säga. Men ibland så är inte det möjligt.
Mm. Nej, och framförallt inte nu när det var så här. Man säger, det specifika nu var ju att tävlingen vid livestreamen gick ju i mörker.
Den gick i bäckmörker skulle jag säga.
Ja, och det är precis som du säger. Alltså du lär ju upp i 100 000 kronorsklassen för att få en kamera som ens... Nej, så att jag menar, om vi bortser från att det blev mörker och allting, så tycker jag vi gjorde ett alldeles förbannat bra jobb. Drönarna gjorde sitt, vi gjorde vårat. Ja, jag ger en 8. Ja,
vi hade ju lite teknikstrul där i början innan vi kom igång, och det var ju lite panik så här då. Men det är som vanligt, det ska vara lite panik innan, jag tror man behöver det. Säger jag som bara var med och rigga, sen stod jag och latade mig på innerplanen hela kvällen.
Ja, men alltså, men så här är det lite grann jämnt egentligen. Och vi ska också tänka på att vi hade en ny typ av kabel från huvudkameran ner till datorn med då olika typer av övergångar. Vi använde andra kablar som vi egentligen inte riktigt hade testat så långt ifrån.
Ja, så hade vi väl en annan utsändningsenhet än den vi brukar ha också, som är mycket, mycket mindre och kompakt. Och det medförde att skärmen som Christer står och ser repriser och sånt på inte kunde anslutas till den vanliga utrustningen som har bra med kräm, utan vi låg precis hela tiden på hur lång kan man egentligen ha en HDMI-kabel och få ut signal. Och nu var vi tvungna att ansluta den direkt till en laptop, och den laptopen är väl inte riktigt spesad för att pumpa ut en HDMI-signal så där fruktansvärt långt. Så det var väldigt, väldigt strul i början.
Ja, vi låg nog precis på yttersta gränsen. Ja, när det gäller...
Du hade inte kunnat haft en meter längre kabel där kan jag säga. Nej.
Skillnaden förut är ju att vi har ju... Då har ju liksom Stefan suttit med sändningsdatorn där uppe. Då har man kunnat haft 1,5 meter HDMI-kabel.
Ja, eller när vi lånar den här sändningsutrustningen. Den stora monsterösa lastbil.
Och den pumpar ju ut med förstärkningen.
Ja, men precis. Ja, precis. Men det här var ju mycket smidigare. Det här får ju tekniskt ett plats i en ryggsäck.
Ja. Och jag vill ge en riktigt stor eloge till drönarkillarna, för att alltså, jag såg ingenting. Och jag stod still med en kamera. Och de flög race-drönarna och de flög in. De satte ju upp LED-lampor och belysning för att de överhuvudtaget skulle kunna hitta tillbaks med drönaren, för där var det ju kolsvart.
Jag hörde han sa det, de fick navigera efter den lilla belysning som fanns längs banan och följa bilarnas bakljus. Men schysst, man såg ju knappt de här drönarna. Dagtid hinner man ju uppfatta dem, men nu hörde man bara någonting som svischade förbi när de var på väg tillbaka, men man såg dem aldrig, det var helt omöjligt.
Ja, alltså det var grymt gjort, alltså, och jag tycker vi höjde ju streamen rejält.
Ja, det måste jag säga. Stefan gjorde ett jäkla bra jobb, och för en gångs skull så, Så Stefan, vår bildproducent, han brukar ju vara väldigt, väldigt stressad hela morgon, hela dagen. Och han går nästan runt och är lite surmulen och morrig. Och nu satt han och skrattade och var på bra humör under, ja, alldeles innan vi går live. Då, så att säga. Och efteråt har han också fått jäkla bra humör. Så det, ur den aspekten så tycker jag att det här var den mest lyckade livesändning vi någonsin har haft. För Stefan såg ut att trivas fan så mycket mer än man brukar göra.
Det är med andra ord ett väldigt gott betyg.
Ja.
Och vad heter det, nu sitter vi och bedömer oss själva här och då väger vi alltid in lite grann att vi vet hur det var och så vidare, men jag har ju fått jag pratade med Max Lundgren i ett annat ärende för en stund sedan här och då hälsade han att han var riktigt, riktigt nöjd med sändningen. Det var ju han som beställde den så att säga som representant för Gatubil och Mantorp Park, och så han var riktigt, riktigt nöjd och tyckte att vi hade satt en ny nivå för hur sådana här sändningar skulle vara framöver. Så det är ju kul att höra, för det är ju viktigt att han som beställer så att säga är nöjd. Vi har ju fått riktigt positiva kommentarer i stort sett allihop sen, i övrigt också.
Jag menar, ska man hårdra det så ja, det är ju roligt att folk uppskattar det, men eftersom det är Max som är våran kund, det är han som har beställt det, så är det ju primärt egentligen bara vad han tycker som vi egentligen ska bry oss i. Vad ni andra tycker, det är liksom bara ni kan kolla på Seinfeld eller någonting sådär. Det här är gratis. Men det är lite sådär folk som bitchar och whinar och det var inget bra. Och vilket, som en av våra kollegor sa, bara, får vi se kvittot på ditt Viasat abonnemang då i sånt fall? Jag menar, vi har ju en budget på de här grejerna. Det här är saker vi gör med våra egna privata grejer. Vi har ju liksom inget enorm produktionsbolag bakom som typ Red Bull eller någonting. Vi skulle inte ens ha råd att betala Red Bulls fikakassa för den ena OH-bussen en hel helg. Det är liksom...
Nej, så är det ju.
Det är bokstavligt talat
vi
noll.
Vi skulle inte ens ha råd att betala uppstarten av deras buss.
Nej, men alltså det här är på så sjukt begränsad budget som det bara går. Vi gör ju mest på det här för att vi tycker det är en jävligt rolig grej. Vi älskar den här sporten och vi vill liksom kunna ge...
Vi vill nå ut med den, och det är därför vi hela tiden envisas med att det ska vara gratis också. Vi får inte börja och bli giriga och vi som är arrangören eller vi som är Driftson eller vem det nu än är, så får inte börja ta betalt för de här sändningarna, utan vi vill nå ut med sporten Drifting så att många får se hur pass roligt och intressant det här kan vara. Att ett antal hardcore fans betalar 50 kronor eller 70 kronor eller vad det nu än är, det är inte tillräckligt. Vi vill nå ut till många tittare. Det är det som är vårt huvudskäl till att vi gör det här.
Ja,
framförallt nu också när det inte får vara publik.
Ja, men precis.
Så det är extra viktigt.
Ja.
Nej, men jag tycker vi, så nej, men det, som vanligt så brukar vi lösa det. Det flyter på.
Ja, jag vill inte vara med den dagen vi inte lyckas få. Tänk dig den dagen vi står där och bara, nej, det här kommer inte gå. Det skiter så det saknas en grej eller någonting sådär, någon kabel och sådär. Men vi strävar ju som sagt bara efter att bli bättre på allt vi gör.
Ja, absolut. Och vi vet att det finns att förbättra. Vi är nog våran egen största fiende, eller vad man ska säga. Ja. Och väldigt självkritiska. Så att det är inget tvivel om. Folk behöver inte berätta det för oss. Och det du refererade till nyss då med latrintömning var ju att vi fick ett meddelande till vår Facebook-sida som gällde min kommentering. Där man bland annat då använde begrepp som att min humor var som en latrintömning på en camping. Och det var lite andra grejer också. Ja. Jag kan absolut ta kritik, så att
om den är befogad, så ja.
Om den är, ja, men det kan inte jag avgöra. Men vad heter det, det här var inte en sågning i fotknölarna, det här var långt under fotknölarna.
Ja, men det är bara någon som inte har någon koll. Det är bara facet.
Det var hans åsikt, och vi tackade för synpunkten och hoppas att vi kan motsvara förväntningarna en annan gång istället. Men
älskar när man hövlar ihjäl folk som är dryg. Det finns bara ju bättre.
Men överlag så var ju folk väldigt nöjda, så att vi får väl hoppas att vi får chansen att fortsätta att leverera livestreams ifrån olika driftingtävlingar. Jag tycker väl att vi har levererat två ganska starka nu på slutet här. Dels från Cash Grab Drift Days som vi tre höll i oss, och nu då den här med lite drönare och grejer som var ytterligare ett snäpp upp. Så att vi hoppas vi får fortsätta med det här nästa år.
Och vi har ju liksom man ska inte säga en plan så, men vi vill ju alltid sträva framåt. Så att jag menar, vi nöjer oss inte där.
Men med tanke på att hela produktionen för att göra en sån här livesändning, det består av 3 pers.
Vi ska nämna det också, att det var Drone Sweden vi samarbetade med, som gjorde ju ett otroligt gott intryck på mig, både i rent så att säga vad de kunde och sådär, men dessutom 2 riktigt trevliga grabbar, Mats och Johan, som var duktiga och hade koll på det här med på sin sändningsutrustning och allting runt omkring det där, så att det var mycket trevligt. Så Drone Sweden rekommenderar jag om ni har behov av någonting som drönare kan hjälpa till med. De pysslar på med lite allt möjligt, som jag förstod det.
Jag stod och kollade när de packade upp sin utrustning och vad med batterin. Ja, och sen så var det att de hade switchade mellan 2 drönare. En åkte in och bytte batteri medan den andra körde och så vidare och så vidare. Alltså, de måste ha slitit hund.
Ja, efter ett tag så var det ju bara en som stod och bytte batterier och den andra stackaren fick flyga. För någon hade väl besökt ett... Nej, det kanske inte var de här grabbarna som besökte ett räcke, va? Eller var det någon annan som var flög på dagen? För någon hade tydligen ett staket ganska illa.
Mm. Ja, jag menar, i mörkret är det nog inte så svårt att göra det heller.
Nej, men man såg ju liksom på deras setup och hur de liksom jobbade. Det var ju liksom... De är ruskigt professionella. Det var riktigt, riktigt, riktigt roligt att ha med dem att göra och se hur de arbetar och framförallt resultatet.
Mm. Oh ja. Nu var det ju lite så också att det var ju så vi hittade dem, för att vi såg de hade ju gjort annan sport som vi såg som gjorde att vi inledde det här samarbetet med dem. Så att,
jag hoppas att vi får äran att samarbeta med.
Oh ja.
Det hoppas jag också.
Och ska vi gå in på tävlingen då?
Mm.
Det var GDS, det folk Swedish vill höra Round.
På. Ja, jag precis, vill inte höra hur bra vi tycker att vi var.
Men jag sa ju det i inledningen, griniga gubbar.
Ja, precis.
Det var ju då finalen i GDS Swedish Round. Eller GDS Swedish, eller vad vi ska kalla den. I alla fall andra rundan.
Mm.
Det specifika för den här rundan var ju att topp 16 skulle då köras på kvällen i mörker. Som en liten sidnotering, så när jag kom ner på fredagen så tittade vi på belysningen på banan. Då hade de inte ställt in den. Då blev jag lite så här, oj, oj, oj. Hur ska det här gå? Precis. Då stod ju lamporna lite åt alla hållkanter.
Både för våran egen del och för framförallt för förarna.
Ja, precis. Men precis.
Sen så på lördagskvällen där så hade ju Mantorp Park lite synpunkter från förarna, så att säga. Vi fick ju komma med våra vad gällde livestreamen och de hade lite synpunkter vad de ville ha för att kunna köra, och som jag uppfattade så tyckte en del sa att det var svårt, absolut, men det var görbart. Så att,
för de hade ställt upp det väldigt smart faktiskt. Det funkar.
Det blev bra. Det blev ju en kväll att komma ihåg, tycker jag.
Ja. Vad börjar vi med då? Ska vi börja med resultat eller vad tyckte du om tävlingen?
Ja, det tycker jag väl. Ja, jag tyckte tävlingen var bra. Det var roligt att se. Jag sa i förra podden som vi la ut där nerifrån att så här bra startfält har inte jag sett i en svensk driftingtävling på väldigt länge.
Nej, faktiskt inte. Och, ja, men, det man såg när vi tittade på topp 32, det var ju att de var ju på. Det var ju liksom inte... Det var inte det här lilla trevande, utan man såg att det var attack när de körde.
Det märktes att det inte är så många fler tävlingar kvar i år.
Mm. Mm. Men då får vi de här bra chaserna och när folk är på liksom. Och inte bryr sig egentligen om de stöter emot lite grann eller sånt där.
Men vi såg att det var ju några som trivdes på den där banan. Andreas Lilja är ju värt att nämna på en gång. Han körde ju finalen i deltävlingen som gick i augusti, och den var ju på samma bana i princip. Det var väl någon, jag tror innerklippen var flyttad lite grann, i övrigt så tror jag nog det var samma bana ungefär. Och han slog ju till och blev kvaletta på en gång på fredags eftermiddagen.
Ja, men Lilja såg stark ut redan i augusti. Ja,
ja, det var liksom... han gjorde det och han fortsatte och köra bra hela tiden, tyckte jag. Men sen fanns det ju fler också när vi tittar på träning och så där. Mikael Johansson är en sån där som alltid höjer på ögonbrynen. Och en som inte lyckades så bra då under träning och under kval heller var ju Johan Andersson. Som hade problem med, jag tror det var med en diff. Så att han inte kunde träna så mycket som det var tänkt. Och sen så under kvalet då så misstände bilen och man såg att det var... olja in i förbränningsutrymmet och sådär. Så att man vågade inte ens köra kvalrepa 2 utan man nöjde sig med en 27:e plats i kvalet. För man var ganska säker på att gå vidare. Och det då innebar ju att man fick möta en väldigt högt placerad förare i första rundan.
Så ja, man gör det inte lättare för sig om man säger så.
Nej, redan i topp 32an där då så fick Johan Andersson möta Christian Erlandsson som hade ju lagt en riktigt, riktigt fin kvalrepa där på fredagen. Så att det vart ju en battle som var bra redan på en gång. En annan som jag kom ihåg så där direkt var Kevin Brunberg och Viktor Andersson. Viktor var ju kval 4 och Kevin då 29 eller vad det blir. Och där vann ju faktiskt Kevin till slut. Och det var en bra battle. Mm. För Viktor.
Den var ju tight. Den gick väl till One More Time också va?
Ja, det tror jag att den gjorde.
Ja, jag får med.
Nej, Kevin körde bara en One More Time och det var mot dansk. Men, ja, det var, okay. Ja, nej, det var en bra battle oavsett. Men, så då åkte kval 4 Viktor ut redan där. I övrigt så hade vi ju faktiskt kval 1, kval 2 och kval 3 med i topp 4.
Mm. Och Tony Averstedt går från klarhet till klarhet, tycker jag. Han var riktigt vass.
Precis, och Jocke Andersson har vi pratat mycket om. Han vann ju tävlingen här uppe i Sundsvall och han visar ju på fortsatt fin form. Så nu så, ja, framgångar även här.
Ja, och sen så fick vi en utom svensk.
en utom svensk.
På fjärde plats då. Men också väldigt starkt gjort. Kasper Christensen.
Ja. Ja, precis. Vi hade ju 4 danskar som var med och flera av dem körde riktigt bra. Mikkel Overgaard slog ut John Martin som en topp 32 och sen kommer jag inte ihåg exakt vart han hamnade i resultatet. 10 kanske.
Någon 10.
Hos vanliga dödligar, Kaspersen, var det han som körde den svarta BMWn eller den orange?
Nej, den svarta E46.
Svarta E46.
Så att, ett Andreas Lilja, 2 Tony Averstedt, 3 Joakim Andersson, 4 Kasper Christensen, 5 Alexander Granlund, 6 Mattias Bengtsson, 7 Mikael Johansson, 8 Johan Andersson, 9 Linus Joense och 10 Mikael Overgaard var topp 10 då där. Alexander Granlund säger att han ska sluta tävla. Pratade vi lite grann om i liven. Ja, det skulle vara hans sista tävling det här. Vi får väl se.
Han visar ju att takterna sitter i.
Ja, absolut. Han var ju, jag rök upp honom som hastigast där i kommentatorsbåset under liven och frågade honom. Och han var ju riktigt missnöjd för han hade ju gjort bort sig lite grann i liden i chasen, förlåt. Och sen tänkte han ju försöka och pressa då. Micke Johansson var väl till ett misstag i topp 8 där, så då satsade han ju riktigt ordentligt och höll ju på att överrotera nästan. Han gjorde en riktig backwards entry där.
den såg ut som att det var på gränsen.
Ja, han räddade ju till det, men det var ju förlorat liksom, så att han var inte nöjd alls. Han hade ju inte kört så mycket med bilen på länge. Så.
Har han sagt varför han skulle ta och lägga ner?
Nej, egentligen inte. Han jag vet ju att Alexander har lite cykelintresse och sådär, så jag vet inte om det ska bli mer mountainbike-cykling eller vad det är som lockar istället. Han har ju inte varit jätteaktiv.
Ja, för man har ju sett, de har ju lagt ut ganska mycket om att de har varit med och byggt upp någon form av så här downhill-bana och grejer.
Mm. Jag hoppas ju att han bara tar ett litet break och kanske kommer tillbaka då. Men om man säljer bilen och såna här saker så...
Sen hoppas jag att... Om det är så att han slutar så hoppas jag att någon annan slår klorna i Kristoffer Åslev som är spotter och lite allt i allo till Alexander och är en jätteduktig kille som jag vet ju att han har följt med lite andra. Jag för mig han har hjälpt Christian Erlandsson lite grann bland annat och sådär. Så det är en tillgång för vilken förare som helst. Är jag övertygad om utan att veta. Vi får se.
Tävlingen flöt ju på, förutom då en stor incident vi ska ta och prata om strax, tänkte jag. Det var inte mycket stopp så, och bilarna höll sig förvånansvärt bra på vägen, alltså på banan.
Ja, har ni tänkt vara på det? Mörkt? Vi har ju 2 stycken olika tävlingsformer under en sån här helg. Vi kommer ju fram till den andra lite längre fram här, men Det är ju dels gatubil drift series och så är det brejsladden. Och brejsladden går ju ut på att sätta en repa fullmutter, imponera så mycket som möjligt på bedömarna. Ett tag så tyckte jag alltså att när skämsplattan var in och plockade upp varenda bil under kvalet i brejsladden.
Ja, där är det lite mer avåkning och sådana grejer.
Ja, för då är man övertänd och laddar för både kung och fosterland och det går inte bra.
Och lite
GDS-förarna,
till.
Ja. Och lite till. GDS-förarna är ju klart mycket mer måttfulla så att säga och håller sig på banan.
De kanske vet lite mer att bilen klarar inte att gå över en viss gräns kanske. Om ja. De har mer koll då kanske.
Det beror säkert på många saker. Men som du sa så det flöt på riktigt bra förutom den här incidenten.
Mm. Och vad var det som hände då? Jo, battlen mellan Granlund va?
Ja,
Alexander Granlund och Victor Juensu. Så när Victor Juensu var på sin chase, slutdelen av battlen, så tappar han fart innan mål. Och bilen slår upp i lågor alldeles innan målgången.
Han tappar väl egentligen fart redan i första, alldeles strax efter initiering som det ser ut när man stod där nere. Så hade han ju, det var inte riktigt hans vanliga attack så att säga. Alltså, man märkte att det var någonting som var lite knas, om det var han som hade fått något fel lir, att det var mörkt eller någonting sådär. Men man hade ju aldrig kunnat drömma om att det skulle vara så där pass dramatiskt.
Borta vid ytterzon 3 syndes det så att jag tänkte på det. Att det var någonting som var galet.
Alltså, man tänkte först bara så här, ja nu slog han av, nu kanske gick en drivaxel eller något sånt där, tänkte jag då.
Man hörde det när han passerade, vi som stod och fotograferade nere på inneplanen, man hörde att hans bil inte riktigt lät som den borde. Det var något som var nästan som man trodde det var något litet haveri på G där, men inte, ja.
I alla fall, när han kommer alla sina mål, så, då blev det bara ett stort eldhav. Och snabbt gick det. Vad som fick min puls att gå ner, det var ju när jag såg att Victor snabbt var ur bilen.
Han drog släcksystemet och sen så var han ju ut ur bilen väldigt snabbt. Och som du säger så är det ju riktigt skönt när man ser det. Men vi snackade lite om det i liven och det är värt att ta det igen. Ni som kör, träna på att ta er ur era bilar fort. En sån här gång, då ska det sitta i ryggmärgen hur ni tar er ur er egen bil på fortast möjliga tid. Och
det ska vara en reflex.
Träna även på att förardörren är blockerad så att du måste krypa ut åt andra hållet.
Ja, det har vi väl sett några exempel på.
Ferrarin är Formula Drift till exempel.
Ja, men det såg vi även när vi var nere på Våler också. Det var inte bara driftbilar utan den här Lambo kolfiberkärran där som gick av mitt framför våran kamera där. Han stod ju med förarsidan mot någon jordvall och någon sån här plastmur så han fick ju krypa ut ur bilen på passagerarsidan.
Nej, det var riktigt skönt att se Viktor hoppa ut jättefort och att elden blev släckt och sådär. Vi har ju intervjuat Viktor nu och det låter ju som att bilen är i hyggligt skick i alla fall. Att det mesta ska gå att rädda, det är lite elgrejer och så är det lite plast och gummidetaljer och sådär. Så det kommer säkert att ta sin lilla tid och fixa till det där. Men på det stora hela så är bilen ganska okej i alla fall. Och som sagt, det viktigaste, Viktor är ju helt oskadd.
Ja, men jag sa det åt dem också, att det är sällan man har varit så glad av att se en människa kliva ur en bil som när man såg det där. För det var ju klump i magen när man stod där, för det var en sån explosionsartad brand. Och tydligen så var det väl någon fuel rail som hade släppt och pumpat ut en jäkla massa bränsle i en het motor. Liksom det var ingen roligt.
Nej, det är sånt där vill man helst slippa se. Alltså, tyvärr så händer det ju, men...
Det är som sagt kanske en nytt ögonöppnare för vissa att se att det kan hända och just det här. Jag vet ju att Simpson till exempel är ju en initiativtagare till det här med att man ska träna på att ta sig ur sin bil snabbt. Och jag vet att det har varit lite tävlingar på vissa frikörningsevent och så. Då har man haft tävling, sitta fast, spänd i bilen och den som tar sig ur bilen snabbast vinner och pris och sådär. Det är nog inte så dumt så verkligen få det där att sitta i.
Ja, jag har svårt att förstå hur man ska ha. Ja, det kommer ju med träningen. Men alltså ha den sinnesstämningen till att fatta låsningen och få loss låsningen. Ja, det är bra gjort alltså. Det...
Ja, men skönt att det gick efter
Det jag tänkte på när man stod där nere på banan så att säga, när den kom förbi på skämsplankan, är att den såg klart mycket mindre skadad ut än vad man trodde. För man hade ju trott att det skulle vara liksom en helt hopsmält plastklump de kom åkande. Men det var ju liksom, bilen såg visuellt nästan helt intakt ut, bortsett från att någon hade tömt x kilo pulver över den.
Ja, sen så var vi ner i depån och tittade en sväng, så att som du säger, jag blev förvånad. Jag hade förväntat mig betydligt värre. Nu lämnar vi det.
Mm.
Och så ska vi hitta en naturlig övergång till brejsladden.
Ja, precis.
Hur naturlig blir den?
Jag hade ju kunnat sagt någonting om att det var lite tråkigt att det inte var några norrmän med, men det är förklarligt.
Jag tror vi kan köra en gammal Monty Python-klassiker istället. Och nu över till någonting helt annat.
Precis. Får klippa in en liten Monty Python-grej där. Eller vänta!
And now for something completely different. Vi har ju en kille som börjar närma sig någonting utav en brejsladdsexpert nästan.
Mm.
Och han hade ju turen att plocka hem även söndagens brejsladd.
Mm.
Vem Victor pratar Andersson. Då? Victor Andersson, ja.
17 år gammal från Växjö.
Det är bra gjort det.
Ja, han vann ju brejsladden här i augusti. Och sen så tog han ju hem Hultsfreds brejsladd för ett tag sedan här. Och nu så var det ju 40 förare eller någonting i den stilen, 39 kanske, med i den här tävlingen. Och Viktor tog hem även den här. Så att bara att buga och gratulera, tycker jag.
Ja, och då ska vi tänka på att det var 40 plus förare.
Ja. Nej, 39 tror jag. Det var, eller alldeles 39. Där runt omkring, ja. 40 var det i alla fall.
Mm.
Så det är bra gjort.
Men han var ju nötte bra mycket nere i sladdgården där också under dagen.
Ja, han nötte ju en del på banan också. Ja, det här körs ju i Pariser-delen. Kul att se, tyckte jag, att det var så pass många GDS-förare som var med. De var inte helt mätta efter lördagens sena tävling, utan de var uppe. Kvalet till brejsladden körs ju av tradition klockan 9 på söndag morgon. Och det...
En tradition jag tycker de borde ta ändra på.
Ja, det har funnits varianter. Det kördes ju på lördag morgon en gång, och då var det ju många fler förare som var med. Och, för att grejen är att man kör det här kvalet på söndag förmiddag, så går finalen vid 2:30. Och 2:30 på söndag eftermiddag, då är det många som vill vara på väg ifrån Mantorp Park. Det är många som åker väldigt långt. Så att Man tycker inte att det är värt att vara med. Det var ju många, många fler som var med i året när de körde på lördagen. Men samtidigt så förstår jag arrangören också att man vill hålla kvar så många som det går på söndagen. Så att det är väl en avvägning man får göra.
Ja, den är ju lite... Har man långt att åka så då vill man ju gärna vara på väg. KPT.
Ja.
Så är det ju. Tvåan i brejsladden, Alfred Grindberg, blev även då etta i deras rookieklass.
Ja, det har varit lite svårt att hitta resultat i det här så här pass tätt inpå. Det är ju måndag kväll när vi spelar in det här och vi har inte sett några resultat. Så att, jag har läst mig till lite grann på sociala medier och Alfred Grindberg då blev tvåa och så blev han etta i rookieklassen i sin Volvo 244 som har lite sån här klassisk Volvo stripning på sidan med de här olika blå färgerna på ränderna.
Få lite flashbacks på det. Det där är väl Linus Juensus gamla Volvo han hade förut?
Nej.
Är det den där vita med tre olika blå färgsränder, typ Volvo R-Sport-look på?
Precis, men Linus bil var en 242 är jag ganska övertygad om.
Ja, det kan det vara. Jag ska vara jag är osäker, men
för det här Linus är en 244.
Hade ju också den här layouten på bilen.
Exakt, den är väldigt, väldigt likt utseendemässigt förutom att det här är en fyrdörrars. Jag kan vara ute på tunn is nu, men de är väldigt lika utseendemässigt, helt klart.
Ett namn som jag hajar till på, just när vi kommer till brejsladdskvalet. Ja, för er lyssnare så då, vi var kvar under brejsladdskvalet, men sen så började vi åka hemåt. Vi såg inte själva finalen. Men Martin Enmar, det är en gammal uv.
Mm.
Han har hållit på med driftingen bra länge och på SM-nivå och tävlat och så vidare. Sen har vi inte hört talas om han på flera år.
Nej, det var ju lite kul. Och han är väl även gift med Emily som hette Danielsson förr i tiden och som heter Enmar nu för tiden.
Som också tävlar i driftingen förut.
Ja. Precis, ja, precis. Martin var ju med. Det var lite kul.
Kan vi tänka oss kanske en liten comeback där?
Mm, kanske. Ja. Kan ju vara så när man ska få familj och sådär. Och sen så blir barnen större och man kan börja och ha lite mer hobbies igen och så. En annan grej som jag tyckte var rolig var att Diana Blomqvist var med och körde kvalet. Som ja. Ställde upp i tävlingen som tjej. Det är ovanligt med tjejer som tävlar i Drifting Sverige.
Men vi behöver ha mer tjejer. Ställ upp, visst. Ni kan ni också. Nej men ja. Just det jag menar är att så förutsättningarna, sätter man en kille och en tjej i exakt samma typ av bil så har ju vi samma förutsättningar. Det finns ju ingenting som begränsar.
Ja, motorsport. Nej, motorsport har vi samma förutsättningar, så är det ju absolut. Ska vi dra lite grann mer i resultatlistan kanske? Vi sa etta Viktor Andersson, tvåa Alfred Grinberg, trea Johan Jalkelid, fyra Rasmus Alexandersson, och han börjar väl snart bli less på det här, men det är ju hans bil är ju då Alexander Granlunds gamla BMW E28.
Ja, kan den vi inte, är
kan vi inte bara låta den här stackaren få ha sin bil i fred nu? Liksom.
Nej.
Men fjärde plats i Brejsladden tycker jag att då har man liksom bevisat att man inte följer i någon annans fotspår så jäkla mycket längre.
Jag tycker
det, men det är fortfarande hans gamla klenod.
Väljer man att laga upp den där bilen, då får man att fan finnas i och bli jämförd med Granlund. Då.
Det är ju för ganska starkt gjort att lyckas få rädda det där, tänkte jag säga. Men.
Och apropå rädda det där, Eddie Trinks, han studsar ju in i muren lite grann under lördags eftermiddagen var det väl, tror jag.
Lite grann, säger Christer. Han stötte in med bakändan och sen framändan.
Ja.
Det var hans bil som stod i depån och bärsbaren och allting var helt superkrokigt bak på bilen. Jag tror vi gick
och
förbi
Dennis, Stavon som var speaker på eventet, han trodde ju att bilen blev skrot. Så att, och det där är ju en jättefin bil, en S14 är väl en silverfärgad med lite liknande dekor som Johan Andersson hade på sin röda förut. Så det var jättesynt. Men han fixade ju till den. Den såg ju inte riktigt helt okej ut. Men det var nog bara plast mest som var trasigt vad det verkar. Så han fick ju till den och körde ju mera. Sen då körde ju bland annat då till sig en femte plats i Brejsladden. Sex Andreas Staberg. Sjua Anders Haj. Åtta Andreas Tapper. Nia Fredrik Lundberg. Tia Kristoffer Svensson. Elva Samuel Larsson. Tolva Marcus Nilsson. Trettonde Rickard Lundberg. 14 Filip Josefsson, 15 Martin Enmar, 16 David Torssell, 17 Felix Molander, 18 Filip Hedberg, 19 Fredrik Persson och 20 Pontus Näslund.
Mm.
Där var finalisterna. Man är ju 20 som går vidare till final och sen är det väl topp 6 och topp 3, va? Tror jag man brukar köra.
Vi måste stanna kvar och titta på det där någon gång. Det är så tråkigt varenda gång man åker ner. Så bara, men nu har vi typ 60 plus mil att köra och så ska man upp och jobba. Så jag har aldrig sett finalen där nere någon gång.
Har du haft en hård arbetsdag idag?
Nej, det har jag verkligen inte haft idag, kan jag säga. Det, min kära arbetsgivare var lite barmhärtig där, så min arbetsdag har varit att sitta och gå igenom de bilder jag inte hunnit redigera från här.
Det har ju varit att sätta hemma och löka i dag.
Japp, jag har lökat. På tal om bilar som inte såg så fräsch ut. Min favoritbil som jag kanske inte slutar tjata om. Jag såg att under Brejsladden så hade Jalkelid ett extremt stort hjulhus på höger bak där. Jag hoppas han åtgärdade det till nästa gång jag ser den. Det var riktigt sorgligt att se det där fruktansvärt söndertrasade bakskärmen där.
Såg ut ungefär som att det var en hel familj med råttor som hade
varit där. Jag tror det var någon hyfsad däckexplosion där inblandad i det där. Det saknas väldigt mycket av julhuset.
Och så har han en väloljad ALS, så behöver vi inte säga
Nej, men precis.
Ska vi känna oss nöjda med summeringen av gatubilhelgen?
Som en liten sidnotering så hoppas jag att nästa gång det är gatubil att de har buffé. Jag vill inte äta en till jäkla hamburgare mer i mitt liv.
Det där var helgens besvikelse.
Ja, det var nog ändå jag var lite bitter över i helgen. Man hade förväntat sig...
Vi har snackat upp den där jäkla restaurangen där på Mantorp. Och så, det är så bra mat. Och det har blivit så lyx sen vi började insåg att det gick faktiskt att äta riktig mat och vara där. Och så kommer vi dit och så har de hamburgertallrik och kebabtallrik. Bara, ingenting annat.
Nej, men då finns det ju, för vi som har lite fördel och tillhöra vår organisation, så har ju vi och även tydligen numera också en helt otroligt eminent kock. Eller rättare sagt, vi hade väl tre eminenta kockar som räddade oss där med väldigt god
pytt. Ja, faktiskt.
Så tack Mattias och company. Det var räddningen under helgen.
Extra stort tack till Mattias, för det är han som tar initiativ till det där. Men Ann-Sofie och Göran hjälpte till också.
Oh ja.
Guldvärt.
Han har ju dragit igång en liten cateringverksamhet där. Den är liksom, han är inte bara en helt enastående filmare och en allmänt vansinnigt trevlig människa att ha att göra med. Han lagar även förbannat god mat.
Och hoppar in i podden ibland.
Ja, vi snackar väl lite i helgen om att vi kanske ska försöka stoppa in en fjärde röst lite titt som tätt i våran podd, så det inte bara är vi tråkiga, så kanske någon av oss kan hålla käften en gång och kanske får Mattias ta över istället.
Bara för att vara den då, så tar vi ett jättekliv över ankdammen bort till USA.
Precis, ända långt bort på Bortia, som mamma hade sagt, på västkusten, Washington, staten Washington.
Och det var så långt bort också dessutom.
Mm, precis. Mondo Washington. Evergreen Speedway heter den väl, tror jag.
Ja, och äntligen fick den här Mustang-idolen, eller vad man ska säga, ställa sig högst upp. Vaughn Kitting Jr.
Och det var som sagt var en Ford som stod där en Ford ska vara, överst på prispallen.
Men det är så roligt. När man ser hans Mustang, så alltså, den lyfter ju fronten, så fort han svänger över den. Så...
Men det är bara för att han åker runt med en bakvagn från 70-talet. Det är ju pinsamt att erkänna, men det är inte liksom den mest avancerade tekniken i den där. Jag vet, jordbrukstraktorer som också har stel bak också.
Men han måste ju ha grymt grepp i bilen.
Ja.
För alltså, jag tror inte jag ser... Ja, i övergångarna så har de kanske fyra hjul, men alltså, när han kommer till den driftar i kurvorna, då har han bara tre hjul i backen.
Men den här gången så verkade det ju som det var bra, för han vann ju nämligen en dubbelseger, så att han tog ju hem, de körde ju lika som de gjorde förra gången med en del tävling på lördagen och en på söndagen, och då tog han ju hem, eller var det var, natten mot fredag, natten fredag och lördag, natten lördag och söndag eller hur det blir. Så tog han ju hem den första då med Fredrik Åsbö på andra plats och Michael Essa på tredje och Dai Yoshihara på fjärde.
Mm.
De minns jag alldeles fel nu. Eller var det bara mästare på den? Jag tror att det var bara mästare på den. I den topp fyran faktiskt. För jag har för mig att de där har vunnit alla fyra.
Ja, jag tror
mästerskapsvinnare det. Alltså. Men kul att Michael Essa tog sig så långt. Det var ett tag sedan. Jag tänkt mig att hans karriär är över och att det borde vara dags att lägga av. Att han mest håller på för att promota sitt företag Essa Motorsports, men
alltså man har ju inte hört mycket. Essa var ju väldigt het där för några år sedan. Men sen har det ju bara dött ut, tycker jag.
Ja.
Är dag två då?
Ja, dag två då, så har vi redan avslöjat att då var det ju Vaughn Kitting Jr. en gång till då. Det var ju lite kul, för då, det är ju tre stycken Mustanger som har varit med länge. Nu tror jag det är någon fler, men de tre som har varit med länge är ju Vaughn Kitting Jr., Justin Pavlak och Chelsea Denofa. Och de gick till topp fyra, alla tre. Och så kompletterar vi dem med Ryan Turk i en bil som skulle gå ner i skuffen på vilken som helst av Mustangerna. Den här lilla Toyota Corollan som Åsbö körde förut.
Den såg om inte annat ut ett tag som att någon verkligen hade försökt stoppa ner den i någons skuff. Det var ganska illa tilltygat ett tag.
Den lilla Toyotan, den försvinner ju bakom den där. Helt.
Ja. Där då så var det Vaughn Kitting Jr. som vann, som sagt. Justin Pavlak trea, Ryan Turk. Nej, Justin Pavlak tvåa, Ryan Turk trea och Chelsea Denofa 4 då. Så då tog ju naturligtvis Vaughn Kitting Jr. ett riktigt rejält kliv i tabellen med två stycken 100 poängare, så seglar han ju upp ordentligt. Så att nu då så är det efter fyra deltävlingar så att Ryan Turk leder 272 poäng, Vaughn Kitting Jr. är tvåa med 264, Åsbö 3 med 236, Justin Pavlak 4 med 232 och sen Chelsea Denofa och Debakshis har 228 och är 5 respektive 6. Och det är ju ganska jämnt där uppe faktiskt. Det är ju ofta så i Formula Drift att det är någon som drar iväg ganska tidigt.
Fast det har inte blivit än riktigt.
Nej, Så att nu känns det ju ganska öppet då. Sen tittar man på då, Chris Forsberg är på sjunde plats med 176. Han är ju mindre än 100 poäng efter Ryan Turk till exempel. Så det går väl inte att ta in det på en tävling, men två bra resultat så är han ju absolut där uppe och hugger han också.
Oja, oja.
Och några,
jag har ju även några fler ända också. Ner till, om man säger, topp 9.
Mm.
Topp 10, ja, då får man nog svårt. Då skulle det vara väldigt tur då.
Åsbö och hans insug. Vi måste nästan... Jag blir lite så här, om man ska lira på den här nivån som de kör, som jag förstår det så är det där insuget 3D-printat och svetsat. Och det flexar ju rätt bra, för de här grabbarna åker ju inte runt med några Volvo V40-laddtryck, om vi så säger, utan det laddas ju ganska rejält och friskt. Jag vet inte om han kör gas också i sin bil, men...
Ja, det är nog både laddtryck och gas och allting. Ja,
hur kan man som ett så pass stort och seriöst team som de är inte ha med sig en sån sak som en reservdel? Jag vet inte, jag har varit lite besviken, och det var nog Åsberg också ganska att sitta där, och det såg ut som om han hade sprängt något i hans insug. De löpte någon bild på Instagram där, och då har ju fan kunnat stoppa in handen genom svetsvågen.
Mm. De borde ju rimligtvis ändå kunna räkna ut att det kan hända.
Ja, men alltså det smäller.
Det var väl en hel motor i reserv?
Ja, men precis, de har en hel motor i reserv. Hur kan de inte ha ett nytt insug? Och det må man ju på den nivån de jobbar, så må man ju för guds skull kunna bara slita löset och montera dit ett igen på under 5 minuter.
Mm. Eller kan det vara det att de har, alltså...
I och för sig fick ju teamet spendera en jävla massa tid med att laga ihop den där lilla Corollan som såg ut som någon hade försökt, bokstavligt talat, para den med en betongvägg eller vad man lyckas med. Jag missade den biten, jag såg aldrig varför. Jag såg bara att de släpade ut den och framhjulen pekade åt alla håll och kanter samtidigt.
Det känns ju som att de har två motorer men inte två kompletta motorer.
Nej, men precis.
Nej, så är det säkert. Så är det säkert.
De här är ju inte obegränsade med pengar de heller. Det är säkert en jäkla kostnad att ta fram ett till sånt där insug, och nu måste de göra det i alla fall, men...
Men det är ändå på den nivån,
ja,
där en sån grej hade kunnat lösas.
På något sätt så förväntar man sig att de ska ha lite mer grejer än de som kör frikörningen på Mittsverigebanan.
Men menar du att det är 3D-printat och svetsat alltså?
Stora bitar av det där är 3D-printat, och så var det några svetsfogar på det också, för att du kan inte 3D-printa allting i alla vinklar så att säga. Så de var tvungna att 3D-printa bitar och sen foga ihop dem.
Är det 3D-printat i metall?
Ja, du kan inte reda-printa i det mesta nu för tiden.
Jaha.
Nej, men vi har sådana maskiner på mitt vanliga dayjobb. Och det är,
hello, framtiden, tekniken. Här är jag gammal, ja. Hej, hej.
Ja, nej, men det finns flera olika tekniker för att göra det och så. Men grejen är att de materialen vi jobbar med, så är svetsbarheten inte jättegod. Men det varierar säkert kanske med både metod och material om hur bra det går så att säga. Så att det var därför jag var lite förvånad bara. Men det finns säkert sådana material utvecklade också.
Deras banor i år har varit lite funky. Måste jag ju faktiskt hoppa in och säga.
Och värre blir det ju.
Är det ens tekniskt möjligt?
Ja, i alla fall. Eller risken finns väl i alla fall. För vi har ju fått reda på att nästa deltävling nu då, den är ju flyttad i tid. Den ska ju gå på Texas Motor Speedway, och där så...
Är det Kim Jong-un som har flyttat den i tid och rum, eller har de bara skjutit på den?
Nej, hur länge sedan vi hade den gamla favoriten. Nej, men de NASCAR har ju bestämt att ingenting får vara på den här banan förrän de har kört sitt race, och NASCAR är ju lite större än vad Formula Drift är. Så därför så har ju FDA fått flyttat sig nu då fram ett par veckor i tiden, och dessutom så kommer de att lägga banan framför den befintliga läktaren, eller de befintliga läktarna, därför att normalt sett så har jag fattat det som att de brukar bygga upp sin egen publikplats på Texas Motor Speedway, men det hinner man inte göra nu, så att då får man lägga banan där publiken är istället. Om inte Mohammed kommer till berget, så får berget komma till Mohammed.
Men det har väl att göra med att även NASCAR har ju komprimerat ihop sitt schema likadant som Indy till exempel. Och de kör väl allt på nåder i stort sett. För de vet ju inte när det kommer att ske, så att de stänger ner nästa delstat och så vidare.
Året 2020 är ju året där allt sänds upp och ner.
Jag vet ju inte hur mycket publik de släpper in på de här banorna i USA heller.
Nej, det är lite olika, men de verkar ju ha publik i alla fall. Nu såg jag ju att... Ryan Lantain hade lite problem. När han kom hem till Kanada nu så verkar det som att han får sitta i karantän. Eller sån här självkarantän då. Ja, hemma, ja. Men ändå. Så att han har varit i USA nu då. För han var ju tydligen på plats här i Monroe, Washington. I första deltävlingen då körde ju han bedömningen på länk.
Ja just det gjorde han. Ja. När han kollade i streamen, ja, kan man säga.
Ja, de kanske hade fler kameror och grejer till honom då, men han var inte på plats i alla fall.
Jag tror nog att Formula Drift behöver nog hyra in experten i tid och rum.
Oh ja. Mm. Mm.
Det känns man behövs här alltså.
Mm. De erkände att det var ju bara bull.
Men har någon sagt det till Kim Jong-un? Vår lilla husgud.
Henrik, ring till honom.
Ja, gör det.
Jag ska ringa frågan. Ja.
Hejdå!
Och med den bomben.
Håll i dig, Joel.
Har vi faktiskt nått end of the line?
Mm.
Slutpunkten.
Så är det.
Har vi någonting mer att ta upp?
Nej, jag tror inte det. Vi har ju lite kommande avsnitt som vi kan promota lite grann. Vi har lite intervjuer med en av våra mest rutinerade fotografer, Göran Röjhagen, som kommer inom kort.
Det avsnittet är jag väldigt nyfiken på att höra.
Mm, det var kul att höra faktiskt. Han har varit med om en hel del.
Men både du och jag har varit lite frånvarande där då, Henrik.
Ja, jag skulle ha varit med och spelat in det där avsnittet, men somna. Det var ju väldigt oproffsigt alltså.
Stod i duschen och när jag kom ut hade jag fått något sms från Christer om att hur vart det med den där inspelningen med Göran? Och så bara skiterna ner till grundbord. Jag är så ledsen, Göran, för att jag missade det.
Ni får leva med och lyssna på den i efterhand då, för den blev ju gjord ändå. Så att,
det kanske, ja. Det kanske är för avsnittets skull en jäkla tur att varken du och jag var där, Henke.
En talande tystnad. Men sen har vi ju snart ett ettårsjubileum att se fram emot också. Får vi se lite grann hur vi kommer att fira det då, men det börjar närma sig ganska snart.
Undrar om Henke försvann där nu?
Det gjorde han. Då får vi ta och avsluta det här du och jag bara. Så det var väl lika bra, ja, kanske. För det var ett tecken till att vi ska lägga på vi också.
Vi får väl tacka för att ni har tagit tid att lyssna på tre griniga gamla gubbar som till slut bara var två. Och våra spekulationer om veckan som har varit.
Ja, lite teknikproblem får vi bjuda på. Men vi säger hej då så länge i alla fall. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftzone.se eller i våra sociala medier för dagliga nyheter om drifting. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört programledare Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg, ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.